Jag kommer att lägga en grund här idag för ett profetiskt budskap som jag fick ta emot natten mellan den 2 och 3 september. Som jag tror, det spelas ju in det här så vem som helst får ju lyssna och pröva. Herren har sagt åt oss att varna mitt folk för de faror som kommer emot dem i ändens tid. Han har sagt, som Elvor sa också, att det kommer att vi kommer både att få möta missförstånd och motstånd. Starkt motstånd. Och det sistnämnda är ju en konsekvens av det förstnämnda, eftersom man inte har urskiljning och ser faran som en fara. I allmänhet vill ju människan inte höra sånt här om man lever i köttet. En gång när vi skulle ha en temadag utanför Göteborg om ändens tid, så fick ordföranden i församlingen en dröm innan han ledde mötet. Han fick se in i hus och hem. Och han var ganska omskakad faktiskt när han berättade det här. Och då sa han, om de visste hur kort tid det är kvar, så skulle det vara fullt här i kyrkan. Men nu fick han se in hur man levde för familj, barn, barnbarn, båtar, hus och allt det här. Och lägg märke till, det är inte fel att leva för det. Men det får det inte komma före Herren. Det är intressant att Herren, Kyrios på grekiska, betyder egentligen den som kommer först. Den som kommer först, det är Herren. Och jag ställde mig frågan för mig själv, hur kommer det vara i kristenheten innan Jesus kommer? Kommer majoriteten att vandra i anden eller i köttet? Ja, svaret på den frågan är ju ganska klar, va? Jag tror att merparten kommer att vandra i köttet, i alla fall vad Bibeln säger. Och då är det ju inte undra på då om ett budskap som kommer från anden kommer att möta motstånd. Om huvuddelen är i köttet, för köttet är ju fiendeskap mot anden, står det, va? Ja. Till och med den församling som Paulus var med och startade i Galatien visade honom ryggen när köttet tog över. Läs Galaterbrevet ska du se. Jag tar upp 2 verser här. Jag är rädd för att jag har ansträngt mig förgäves bland er. Galaterbrevet 4:11. Då hade ju kommit in andra lärare med andra läror som hade med kött att göra. Då står det Galaterbrevet 4:16. Har jag nu blivit er fiende därför att jag säger er sanningen? Och Galaterbrevet 5, där det står talat om köttets gärningar, så nämns fiendeskap nästan först. Det är intressant, va? Här kommer sanningen, aposteln med läran, och så har man fått in något annat och så vänder sig allihopa mot honom. Det är intressant. Hur kan man skifta så? Ni som har fått Kristus predikad och uppenbarad för era ögon, man måste ju ha fått en blindhet då, va? Så att man inte förstod vägen. Några hade alltså kommit in och inspirerat dem till köttet. Och det är så här att när våra ögon öppnas, de här ögonen, då stängs de här. Och det ser vi ju i Efesierbrevet när han ber att fadern ska ge oss en visdom som kunskapens ande och upplysa våra hjärtas ögon. Jag ser, det finns 2 ögon tydligen. Ja, det har ju med andliga ögon att göra. Andligt förstånd. Urskiljning med andra ord. Och Satan då, som även kallas denna tidsålders gud, han har egentligen bara en plan med dem som tror. Och det är att försöka stänga de ögonen. Det är det han är ute efter. Så är det någon som har blivit väckt i sitt hjärta och så här, va, så försöker han stänga den. Ser du? För att det står så här. Ty denna tidsålders gud, 2 Korinthierbrevet 4. Han har förblindat de otroendes sinnen, alltså de som är i köttet. Man kan alltså gå från anden tillbaka in i köttet, såg vi Galaterbrevet. Och då har ju Satan lyckats, va? Han har lyckats stängt hjärtats ögon så man inte längre får någon uppenbarelse. Och får man ingen uppenbarelse, då får man ju heller ingen tro. Jag tog ju upp förra gången jag predikade vad rema var. Uppenbarelse om Jesus, va? Det är inget annat. Det är uppenbarelse om Jesus. Inte som vissa i trosrörelsen håller på. Det är helt fel. För det kan du se då om tro. Tro kommer av rema. Så står det så här. Så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. ser vi igen att jag hade rätt förra gången. Rema är alltså uppenbar som Jesus. Han som är Guds avbild. Han har alltså en listig plan när han attackerar oss för att nå sitt mål. Och det har man ju också förvridit i den kretsen. Till sist blir allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Inte i vår kraft, i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenutrustning så ni kan stå emot djävulens planerade metodiska angrepp. För vad? För att stänga igen era hjärtans ögon. Inte demoner som kommer i staden och vi går emot och så. Fattar ni vad han lurar oss redan där? Nej, så att ni inte stänger era hjärtas ögon. För då är urskiljningen borta. Och sen kan han lura oss precis hur långt som helst. Och det har också gått hur långt som helst i den riktningen. För när de karismatiska tokigheterna tar över, då kan det bli hur tokigt som helst. Man kan tro man är hundar och går i koppel och voffar och nuffar och grymtar och kryper och skakar och allt det här. Va? Ja, men fattar ni, det har inte ett dugg med Bibeln att göra. Men man tror fortfarande, säger du någonting emot detta, då blir du attackerad. Varför är inte det sant? Vi vet. Vi har fått många trevliga mejl när vi har skrivit om de här sakerna på våran sida. Fiendeskap, kötsliga gärningar. Paulus skriver i Galaterbrevet att de som är födda efter köttet förföljer den som är födda efter anden. Så är det även nu i denna tid. Och födda av är inspirerade av. Alltså. Man kan vara inspirerad av kött. Och så kan man vara inspirerad av ande. Och jag sa förut, lägg märke till att det finns även karismatiskt kött som spelar andlig. Det finns mycket sånt. Galaterbrevet 4:26. Jag lägger en liten grund för det jag ska säga bara. Men det himmelska Jerusalem är fritt. Det är vår moder. Där står skrivet, gläd dig du ofruktsamma, du som inte föder barn. Jubla högt, du som inte känner födslovånda. Ty den ensamma har många barn, fler än den som har man. Ni syskon är löftets barn, liksom Isak. Och som det var då, han som är född efter naturens ordning, köttet va, förföljer den som är född efter anden, så är det också nu. Nu. Om köttet driver mig så kommer jag alltså lyssna till det budskap som passar mig och mitt kött. Om anden driver mig så kommer jag att lyssna till det budskapet. Och det passar egentligen inte mig, men vi vet att det är sant. Så därför måste vi förändra oss till det budskapet. Va? Annars förändras vi åt fel håll så att säga. Det leder ju alltid förbi korset och leder till självrättfärdighet annars. I första Korinthierbrevet 10 så kan du läsa om att i Israels historia så finns det en bild på hur det ska vara kristenheten innan Jesus kommer. För det är liksom allt som de är med om, det, liksom, det blir som cirklar, va? Det har ju med Jesus tillkommelse att göra. Och det är ju ett ständig uppgång och förfall och ständig uppgång och förfall. Det kan man säga, så är det ju också bland oss, va? Det kommer ju väckelser som turar med jämna mellanrum. Men nu hoppas vi att vi ska få en riktig väckelse i Sverige där människor kommer till Gud. Det är ju där vi längtar efter egentligen. Att få vara med om. Ingen sån här upphåsad som håller på ett tag och man, ja, sen dör det ner. Utan något som består. Och på profeten Jeremias tid, det är också en bild på vad som händer innan Jesus kommer. Babylonske kungen och det här. Jeremia såg faran och han varnade och varnade och varnade. Och han var ingen populär person. Han blev både missförstådd och hånad. Huvuddelen av folket valde att lyssna till de många och de mäktiga. Det får vi göra idag också. Vi får välja vem vi lyssnar till. Bara en liten minoritet valde att lyssna på Jeremia. Så jag var ju även på Elia tid också. Elia mot 450 Baalsprofeter var ungefär. En på 450 plus massa annat då. Och på det sättet ska det ju vara innan Herren kommer på Herrens dag. Herrens dag är en tidsperiod har vi sagt förut. Och på den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget. Detta är dagen som jag har talat om, skriver Hesekiel 38-39. Här har vi dagen igen och då vet vi att det är Herrens dag. Nu ser vi ju en splittring mellan öst och väst, precis som den profetian säger, va? Ryssland och väst. Det säger profetian, vi ska se en splittring mellan öst och väst innan Herrens dag. Så den finns där. Och likadant är det i kristenheten, står det i Markus 13:6. Många ska komma under mitt namn och säga, det är jag, och de ska leda många vilse. Alltså leda bort på en annan väg, på en annan väg. Och det här bibelstället, det tolkar i alla fall jag, så att faran ligger i tankesättet att så många kan ju inte ha fel. Eller? Som det måste vara det han menar. Så många kan ju inte ha fel. Alltså majoriteten. Och Laodicea betyder egentligen folkstyre. Folkstyre. Så att så många kan ju inte ha fel. Det är bäst vi hänger med här. Det är en jättestor massa då. Ekumenik och allt det här liksom. Det är inget fel med ekumeniken. Bara den är av hjärtat. Så missförstår man inte. Jag är inte emot det. Men är det av hjärtat så är det bra. Men när det är tvingande, då är det alltid Babel, brukar det vara. Så skriver Jeremia så här då. Profeterna profeterar lögn. De skulle ju vara vägvisare. Här går vägen, va? En profet är ju alltid en vägvisare. Och prästerna styr efter deras råd. Så vill mitt folk ha det. Men vad ska ni göra när slutet kommer? Alltså slutet på den här vägen som de har pekat ut. För det är en väg som en profet pekar ut. Det kommer ju alltid ett slut förr eller senare. Helst i himlen då. Men missar man korset så leder det ju någon annanstans. Lägg märke till uttrycket så vill mitt folk ha det. Varför då har jag skrivit då? Jeremia 18, då kommer det här igen, va? Man har valt väg. Och köttet väljer ju alltid köttet. Och köttet är ju alltid fiendeskap till anden. Så därför står det Jeremia 18:18. Kom, låt oss tänka ut onda planer mot Jeremia som står för anden här då. För prästerna ska inte komma till korta med sin undervisning och inte de vise med sitt råd och inte profeten med sitt ord. Kom, låt oss förtala honom och låt oss strunta i vad han säger. Det var ju inte Jeremia som sa det, var ju Gud, eller hur? Det var ju Gud. Och hur kan vi hamna så snett egentligen? Jo, det är för att köttet söker alltid värde hos människor och anden söker hos Gud. Köttet vill alltid bli bekräftat, så därför är det ju jättebra för köttet om man är många. Så här va. Och alla kan liksom bli bekräftade av varandra. Och det var ju där Jesus sa, hur skulle ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra, värde? Och inte söker den ära, värde, som kommer ifrån den enda guden. Från anden alltså. Det här är ju precis den skatt som Paulus talar om, som fanns i lerkärlet. Den som söker värdet från Gud, han kommer alltså att ha Herrens närvaro med sig genom alla svårigheter. Det är ju det som är skatten i lerkärlet. Det ser omöjligt ut, idag går det bara inte. Och sen efter ett par dagar, ja men gick ju det också. Ja men hur i hela friden gick det till? Ja det vet man ofta inte utan Gud. Han går in och sen skruvar han till omständigheterna som man kommer igenom bara. Men man lär sig alltid något av den där vandringen. Eller hur? Det är ju så. Och nästa gång kanske han tänger på oss lite till för att öka vår tro. Är det något som köttet älskar att höra så är det smicker. Där får man passa sig för det är livsfarligt. Åh, vilken profet du är. Vilken lärare. Åh, vad fin du är. Alltså uppmuntran, det är ju bra va. Men det får inte gå till överdrift för det heter det smicker. Och är det något som kännetecknar skökan i Bibeln? Det finns ju två kvinnor har jag sagt. Den ena är ju bruden och den andra är skökan. Så är det just smicker. Vi ska läsa ifrån Ordspråksboken 6:20. Min son, bevara din fars bud och förkasta inte din mors undervisning. Och vad vi läste i Galaterbreven? Men vår moder är anden. Jerusalem där ovan, det är anden, va? Moder. din fars bud. Det här är ju det grekiska ordet för kärlek, agape. Att bevara. Det ser Johannes 17 också, tar ju Jesus samma ord. Den som bevarar mina bud, han är den som älskar mig. Kommer det här, är det taget därifrån. Kärlek, vishet. Har dem alltid bundna vid ditt hjärta. Fäst dem kring din hals. Låt dem leda dig där du går. Vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar. Så om vi vaktar hans ord så har vi hans kärlek i oss. Och inte nog med det. Ska du få se något som jag såg i morse som jag inte har sett förut. Ty, står det. Då betyder det att det hänvisar till något som redan är sagt, va? Vers 23. Ty budet är en lykta och undervisning ett ljus. Förmaning till rättavisning är livets väg. De ska bevara dig för den onda kvinnan, står det egentligen där. Onda kvinnor. För den främmande kvinnans smicker. Vers 20. Det sa jag nyss. Det är precis vad ordet agape betyder. Vers 23. Lykta och ljus. Jaha, Matteus 25. Jungfrurna. Lykta och ljus. Eller hur? Lykta och ljus. Och smörjelse. Och skökan har med andlig otukt att göra. Och smicker. Så när kärleken kallnar, ser vi här, då måste ju lyktan sluta lysa. För de hör ju ihop, säger den här verserna. Ja, men då har ju börjat förstå lite mer. Varje gång man läser de här styckena så förstår man lite mer av Bibeln. Så när i Matteus 24 så säger han kärleken hos de flesta ska kallna. Och i Matteus 25 så står det våra lampor slocknar. Det är samma sak med andra ord. Eller? Ja, precis. Man är inte så intresserad av Guds ord längre. Det är precis vad det innebär. Därför får man heller inte Guds ledning längre. Ser ni? Nu kommer jag till mitt budskap jag fick ta emot då. Det hela började med att jag fick ett ord. Det började med Jesaja 49:11. Och det där ordet kände jag att det talade till mig. Och du vet, när man upplever sådana ord, då går man och tuggar på det. Och bara känner det blir mer och mer levande. Hela tiden. Det står på svenska där, jag ska göra alla mina vägar till öppna vägar. Och mina vägar ska byggas högast, tror jag det står i svenskan. Men i grundtexten så står det inte mina berg där. Utan det står, jag ska göra bergen till en väg. Och bergen i Bibeln, det är ju alla problem och svårigheter. Berg. Ni vet, när han bjöd, han sa till berget, har ni tro som en senapskorn så kan ni säga till detta berg, flytta på det. Berg är alltid problem. Problem som vi inte klarar av. Men har ni tro som ett senapskorn, så ska det ske. Det är om Gud säger det först, förstås. Att hans väg upphöjs i den här texten, det kan då betyda lov, pris och ära. Eller hur? Halleluja! Din väg, Herre, jag vandrar på din väg och jag kom fram till bergen som såg omöjliga ut. Men du förde mig igenom, Herre. Halleluja! Ja, och vi har ju andra texter som skriver att när ni drar fram så ska ni jubla och allt det här, va? Det är ju hans väg. Full av glädje och frid, som Elvor sa. Det är ju hans väg. Omöjligt blir möjligt med Gud. Om vi väntar på honom. Natten mellan 2 och 3 september nu, 14 då, hade jag en dröm. Lägg märke till vad jag fick det där bibelordet först. Jag drömde om att en stor jättekatastrof, en jättebrand var på väg och den hotade hela världen. Alla hus. Eftersom vi redan, nu pratar jag om Elvor och mig då, som bilder, vi var med i den här drömmen och liksom levande som det brukar vara när man drömmer så att man ska liksom förstå. Men vi visste redan om att elden kom, så det var liksom ingen, vi var aldrig förvånade att elden kom. Utan mer så här, jaha, nu är tiden inne, ungefär. Vi visste att vi är tvungna att dra ut nu, för det går inte att stanna kvar här. Vi såg hur elden närmade sig och vi lämnade i god tid huset bakom oss. Vi hade egentligen ingen brådska, även om vi såg att elden närmade sig mycket snabbt. I frid ska ni dra ut, va? Och glädje ska ni föra oss åstad. Vi tog bara med oss en enda sak ur huset. En stor gryta i rostfritt stål. Och den har jag diskat på BT-skeppet många gånger. Men kan ni tänka er, jag fattar inte att det var en profetisk bild, utan jag skrattar åt det här, va. Men det är så att när du går till Ezekiel 24, för det är alltid så när jag drömmer när Gud talar, så är det bibelord invävt hela tiden. Så det finns ett profetiskt budskap även i grytan. För det står nämligen det att veden, Jerusalem står det i Ezekiel 24, är en rostig gryta. Så rost står för uppror. Rostfritt står ju då för renhet och anden, va. Det är bara att ta tvärtom liksom. Det står där i Galaterbrevet 4 också att Jerusalem som är nu, det har ju med lagiskheten att göra. Det är ju de som ska förfölja oss, va? Köttet och det. När vi öppnade dörren och drog ut så var vägen liksom jämnad framför våra fötter. Bibelordet igen var innan drömmen. Den var så jämn så det såg ut som ett parkettgolv. Vi behövde inte bära den här stora tunga grytan utan vi kunde skjuta den framför oss. Vad härligt. Det var liksom ingen tung. Den är tung. Jag diskar den där grytan på skeppet och den är svintung. Ja, det har du också gjort, va? Du vet att den är verkligen tung. Så man får ta i. Man har lite teknik när man får diska den där. Och nu drog vi ut. Och det var liksom, ibland var det hot av den här elden. Men oftast var det en sakta vandring med Gud. Liksom iväg. Och längs den här vägen så mötte vi olika i ordning gjorda viloställen. Gör häftigt. På ett av ställena när vi kom in, och det var liksom, det såg ut som det var liksom världens folk som hade gjort det här. Jättekonstigt. Som hade gjort ordning kläder och alltihop. Det var hopvikta, nypressade byxor, kläder, alltihop. Och vi som heter LCHF då. Hur ska det gå? Vi har ju pratat om det här 11 år i ämnens tid. Då blir det nog svårt att få tag i all det här grädde, ost och allt det här. Så det var ett kylskåp där. Och jag öppnade kylskåpet. Och tror du inte att det var smockfullt med feta ostar och allting sån här gött i gött gött där. Så Gud hade till och med tänkt på detaljerna. På den här vägen vi vandrade så mötte vi olika kristna människor. Som också var på väg bort åt något håll, liksom. De var på väg bort mot katastrofen. Ifrån katastrofen. För den, om du tänker att hela himlen brann om du vänder om. Sån fruktansvärd brand var alltså. Det var som om hela himlen brann. Jag tänker på Petrusbrevet. Det står att när Herrens dag kommer så ska det till och med minsta upplösas i eld. Står det. Precis så var det. En fruktansvärd brand. Bland annat mötte jag en halt man. Och undrade hur i hela friden han skulle hinna undan katastrofen. Och det står ju om halthet i Hebreerbrevet. Att vi ska se till så vi inte haltar. Utan ja, den läm som har gått fel, den ska vi rätta till. Ungefär så står det. Efter ett stycke så kom vi fram till en skiljeväg. Och det var en mycket märklig skiljeväg. Utan, om du tänker det så här att vi går rakt fram på en stor gräsmatta. Lägg märke till gräsmatta nu. Och plötsligt så ser vi inte längre vägen så tydligt. Men det finns en annan väg lite längre bort till höger där. Och nu stannar en liten grupp. Jag vill säga det, liten grupp. Den var inte så många. Och samtalade med varandra om att den här vägen, det borde ju gå en väg här. Och då säger Elvor och jag så här att den där vägen som går där borta, den är väldigt lik den där vägen som vi gick på förut. Men det är ändå inte det. Men vi känner i vårt innersta att det där måste vara fel. Men vi ska gå och kolla det där, hur det ser ut. Var det någon som var, ni var ju här förra gången när Elvor undervisade, va? Kommer ni ihåg vad hon sa att vishet var? Vishet är att förstå slutet på en väg, sa hon då. Vart vägen leder, vad slutet blir på vägen. Så vi for iväg på något vis från gruppen där i anden. Vi ska kolla det här. Sen får vi in på den här vägen. Jag skriver ner det här nu i detalj bara för att det är viktigt. Vi fördes nu liksom i anden framåt och såg att längs den här vägen då fanns det affärer på båda sidor. Du kunde köpa precis vad du ville. Men ju längre du kom på den här vägen, desto kusligare blev atmosfären. I slutet kommer vi fram till en inhägnad med hur många miljoner grisar som helst. Svin. Och de var inhägnade alltså. Och över dem hade de en mycket, mycket ondskefull herre. Ja, ni förstår ju vem den var, va? Den ondskefulla herren måste ju varit djävulen själv. Och bakom det här stängslet så såg vi något som jag i min fantasi kan föreställa mig. Gehenna ser ut. Bakom. Vägen tar slut och det blir ett stup. Sen blir det en djup ravin bara. Och sen skogsbeklädd lite som jag utanför Jerusalem lite så här, va. Så jag tänkte Gehenna. Det var ju där man kastade avfallet och allt det här, va, förr. Och det brann ju nästan jämt. Något som jag tänkte då när vi kom in på den här vägen, det var: den som går in på den här vägen har inte en chans att komma undan katastrofen, alltså den elden som närmar sig. Man tänker, det brann ju hela himlen alltså. En sån skogsbrand har väl aldrig någonsin existerat liksom. Den som kommer, om den jagar oss hela tiden, eller den kom. I samma ögonblick var vi tillbaka igen vid den här skiljevägen, där den lilla gruppen människor stod som nu tyst samtalade med varandra. Alldeles uppskakade inombords över vad vi hade sett, stod vi där alldeles tysta tillsammans med de andra i den här gruppen. Efter en stunds väntan, alltså jag upplevde hur viktigt det var att vi väntar på Gud. Det var där liksom det handlade om, väntandet här hela tiden. Vänta på Gud. Efter en stunds väntan så hördes plötsligt en röst uppifrån himlen. Här går ju vägen. Men var då, sa vi. Alla där i gruppen, vi såg inte vägen. Men var då? Ingen som stod där i den lilla gruppen kunde med sina naturliga ögon se den vägen som Gud talade om. Det enda vi kunde se var den andra vägen. Alltså köttets väg. Den ser man ju alltid utvägen, va? Och så kommer det att bli. Om du vill köpa och sälja och allt vad det här är, så kommer det att vara en naturlig väg som man kan vandra på. Ni vet Uppenbarelseboken, va? En skiljeväg. Nu talade rösten igen från himlen. Titta efter noga nu, så ska ni finna vägen. Det är en urgammal väg, men den leder till målet, säger Herren ifrån himlen. En urgammal väg, och den leder till målet. Det var alltså massor av gräs som en gräsmatta här. Är det också profetiskt kanske? Det står i Jesaja 40. Allt kött är gräs. Eller hur? Förstår ni? Vi kan inte i oss själva veta vart vägen går. Det finns inte en möjlighet. Om inte han hade talat från himlen och vet vad som händer efter det här, då öppnas våra hjärtats ögon. Så plötsligt ser vi en sån här gammal väg som jag kan tänka mig. Vägen till Golgata, de här Jerusalem, sådana här gamla stenar, men de var alldeles jämna. Och då tog vi våran kastrull och puttade på framåt igen. En urgammal väg var under gräset, men kom fram när Herren sa, titta noga, det finns en urgammal väg. Det som förut hade varit gömt kom nu i dagen. Det fanns en väg, yes! Och vi börjar nu att vandra den här nya vägen och putta på vår kastrull. En väldigt bra kastrull. Den ger ju mat, va? I rätt tid förhoppningsvis åt andra också. Vi fortsatte alltså på den här nya jämnade vägen. Och kom fram till slutet. Och där såg jag att allting som vi har gått igenom i hela vårt liv var liksom staketet med. Och jag fattar ju snart att det måste ju vara världen. Fattar ni? Vi har levt liksom i ett staket hela vårt liv. Fast vi inte har förstått det. Men då såg jag att det var en väg, en öppning ut. Och jag visste det. Kommer vi bara igenom detta och ut, så kommer vi undan elden. Vi kommer undan alla faror. Och vi kommer undan allt. Kommer ni ihåg vad Elva läste förut? Jag visste inte att hon skulle tala bibelvers. Den prövning som kommer över alla jordens innebyggare. Och de kan inte fly ut. X står det alltid. Philadelphia. Det här stämmer, kära vänner, ganska bra. Men vad Gud säger till Philadelphia. Den lilla gruppen. De var inte många antagligen. Och de var inte högljudda heller, skulle jag tro. Utan var tysta och bedjande och väntande. Ni har inte förnekat mitt namn. Därför ska jag ta vara på er och föra er igenom, står det, X. Alla faror som kommer. Ut ur världen alltså. In i nästa tidsålder, står ni. Det är ju det handlar om. Ut ur denna världen och in i nästa tidsålder. Staketet innanför allt vi är med om hela vårt liv. Det har ju med världen att göra. Och utgången ur världen.
Står det ju prövningen som kommer över hela jorden.
Ja, precis. Och det är ju det. Vad som ska hända, det vet jag inte. Men antagligen kommer det ju en ekonomisk kollaps. Tror jag. Förr eller senare. Åt det hållet går vi åt. Med allt nu vad det innebär. Alltså vi kan ju glömma socialbidrag och säkerhet och allt det här som Sverige är uppbyggt på. Det kommer inte finnas utrymme för något. Och då blir det, kära vänner, total anarki. Alltså vi kan inte ens föreställa oss hur det är att bo i Irak. Eller något annat sånt land. Men vi kan tänka till. Vad händer om anarki bryter ut i Sverige? När femmans affärer slår sönder och plundras på mindre än 5 minuter. David Wilkerson såg ju detta ske i USA. Eller hur? Han ser hur 1000 bränder uppstår. Ja, just det. Rasupplopp. Då är det ganska bra, Herren som din herde. Mig skall inget fatta. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav, de tröstar mig. Jag vill läsa några bibelord ytterligare här. Som jag tror hör till det här budskapet. Om den urgamla vägen och ögonen. Lukas 10:21. I samma stund jublade Jesus i den heliga ande och sa: jag prisar dig, Fader, du himlen och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de olärda och små. Lilla gruppen. Lilla gruppen. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min fader överlämnat åt mig. Och ingen vet vem sonen är. Eller ska vi kalla honom för vägen? Då blir det ganska rätt, va? Och ingen vet vem vägen är utan fadern. Och ingen vet vem fadern är utan sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. När de var ensamma vände sig Jesus till lärjungarna och sa: saliga, inre välsignade, är de ögon som ser det ni ser. Jag säger bara det där: gode Gud, visa oss den vägen på slutsträckan. Välsigna våra hjärtans ögon så vi ser den vägen. För att om inte Herren gör det, har vi inte en chans att komma rätt. Det gäller att lyssna in vad den heliga ande säger. Precis som i samtliga brev. När det står 7 gånger till församlingarna, då måste det vara något som är oerhört viktigt. Hör vad anden säger till församlingarna. Jag vill bara be här till slut. Herre, jag ber att du ska skänka oss en visdomens och en uppenbarelsens ande till kunskap om dig. Att du ville upplysa våra hjärtans ögon så vi förstod, Herre, vilken makt du har, vilken kraft du har, att du bor i oss. Att du är vår herde, Herre, och du ska leda oss, Jesus. Du ska öppna alla dörrar, du ska jämna alla berg och du ska göra en färdväg åt ditt folk som söker ditt ansikte. Jag tackar dig för det, att det är sant i Jesu Kristi namn. Amen.